Ja, himmelske Fader, tack att vi får överlämna allt i dina händer. Tack för den helige Ande. Tack att vi får förtrösta och lita på att den helige Ande är närvarande i vårt möte här. Vi klarar oss inte utan dig, helige Ande. Vi behöver dig och jag behöver dig. Tack att du verkar genom ditt ord här och gör det levande för oss. I Jesu namn. Amen. Ja, då firar vi ännu en påskhögtid. Jag brukar säga att ju äldre man blir, ju fortare går det mellan påsken. Den är förknippad med mycket minnen och traditioner. Det är en lång helg och huvudbudskapet i påsken, det vet vi, det är ju Golgata-dramat, vad Jesus gjorde. Jag kommer ihåg hemma i vårt hem, jag nämnde här om traditioner. Och jag har ju två bröder, även en syster som är äldst, och sen har jag två bröder som är lite yngre än mig. Och jag minns att mamma, hon på påskafton, då kokar hon många, många ägg. Därför att då skulle vi tävla. Vem kunde äta flest ägg utav oss, vi tre pojkar? Ja, det, så var det. Det är en del tradition med det. Men vi ska inte tala tradition här, utan jag vill tala om huvudbudskapet. Som handlar om Jesus, vad han gjorde på Golgata. Vi kan börja med att läsa ifrån Matteus 20. Och den 17 versen där till 19. Matteus 20. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan på vägen och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärde. Och de ska döma honom till döden. Och de ska utlämna honom åt hedningarna till att hånas, gisslas och korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Tack och lov. Ja, det som hände i Jerusalem för cirka 2000 år sedan, hans död och uppståndelse, det är ju, kan säga att det var och det är världshistoriens största profetiska händelse. Guds frälsningsplan, Guds räddningsplan fullbordades på Golgata för en fallen mänsklighet. Så man kan ju säga allt annat som har hänt och händer på vår jord, Det förbleknar i jämförelse med detta. Och varför gör det? Jo, därför att här handlar det om varje människa, varje individ. Människans evighet, det handlar om. Himmel eller helvete, evig död eller evigt liv. Därför förblekna. Vi har varit med om stora händelser, vi som är här idag, under åren tillbaka. Visst har vi varit med om det. För inte tala om det sista stora världskriget, andra världskriget, som skördade cirka 55 miljoner människor. Man har svårt att ta in det. Det var en fruktansvärda år, andra världskriget. Men ändå är det så att mycket som har hänt, det förbleknar i jämförelse med vad Jesus gjorde på Golgata, där han vann en fullkomlig seger. Postbudskapet, det har för mig personligen alltid legat starkt på mitt hjärta. Jag minns när jag som 12-13-åring, jag satt på långfredagen i Folkets hus i Åseda. Och varje långfredag så var det möten där i Folkets hus i aulan klockan 15 och klockan 19. Och de där gjorde så starkt intryck på mig. Och jag minns faktiskt en predikan till och med, inte detalj, Men det var en predikan, ett påskbudskap som tog tag i mitt unga andliga liv. Jag minns att pastorn, han hette Josef Sven här, och han var pastor i Philadelphia, Växjö. Vi bodde ju i Brahus då, som ligger cirka 2,5 mil norr om Växjö, där min far var pastor i en liten församling. Och så hade man då en utpost i Åseda, som det hette, utpost. Och där hade vi då varje långfredag och då, 2 möten där. Och jag minns den här förkunnelsen han hade där, hur han målade upp Jesu död och lidande så starkt och andes mot, så det tog tag i djupet i mitt unga andliga liv. Och jag tror att det har fått konsekvenser för mig resten av mitt liv, mitt andliga liv. Och de där åren satte djupt intryck. Man gick ju på mycket. Jag var ju uppväxt i ett pastorshem, och man gick ju på väldigt mycket möten. Ibland tyckte man det var jättetråkigt. Men det var ju Guds levande ord som såddes i mitt hjärta, i mitt unga liv. Och det har fått konsekvenser hela livet för mig. Och jag är så tacksam att jag är bevarad. Jag är bevarad på frälsningens väg. Golgata-dramat är ju oerhört dramatiskt, och man har ju gjort massor med filmer för att försöka återspegla det här dramat. Men ingen kan ju fullt ut nå fram till verkligheten och verkligen hur det upplevdes i Jerusalem den här tiden. Jag såg i tidningen här att de skulle visa en repris på en musikal som heter Jesus Christ Superstar. Och jag är så gammal, så jag minns ju när den kom då i början på 70-talet. När den var ny då, den här musikalen, och den fick väldigt mycket uppståndelse och skrev mycket om det. Men från kristet håll så fick den ganska skarp kritik. Varför det? Jo, det är för att de fullföljde inte det fulla evangeliet, vad som hände på Golgata. Det var det här med uppstånden, Jesus besegrade döden, kom inte fram på något vis. Jag kommer inte ihåg detaljer här, men jag minns att det var så. Och därför så, då var det inte ett fulltonigt evangelium. När man inte får höra att Jesus uppstod på tredje dagen, besegrade Satan, besegrade döden. Jesu verksamhet när han gick här på jorden, hans undervisning, när han gjorde tecken och under, och när han sa att han var Guds son, och han gjorde under och tecken på sabbaten. Och han kunde säga, Jesus, att jag kan riva ner det här templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Och det var det här som retade upp det andliga prästerskapet i Israel. Och de sa till och med att han hädar. Och vid flera tillfällen så ville man gripa Jesus och döma honom. Men det står att tiden var ännu inte inne. Markus, han skriver: de ser men ser ändå inget. De hör men de hör ändå inget. Så förblindade och förstockade var de. Och överste prästen, han sa vid ett tillfälle: det är bättre att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under. Och därmed så var saken klar ifrån deras sida. Jesus skulle dö, han skulle bort. Det var klart ifrån deras sida ganska tidigt. Vi går vidare här, och nu är tiden inne. Jesus hade ju varit tillsammans med apostlarna i den övre salen. Man hade ätit påskalammets måltid. Judas hade avslöjats av Jesus som förrädaren. Jesus instiftade nattvarden, det nya förbundet. Och hans avskedstal, hans undervisning till de 12 som blev 11. Judas gick bort, det vet vi. Och nu tar han med sig de 11 och går till Öttagården i Getsemane. Och när de kommer in där så ber han dem att sitta ner, och de ska vara vakande. Och så tar med sig, står det, Petrus och Jakob och Johannes, går och går lite längre in. Och så ber han dem att de ska sätta sig och vaka. Sen går han ytterligare en bit in, Jesus, här i vånda. Och han utropar och han ber inför Fadern: min själ är djupt bedrövad. Man kan ju säga att det var en atmosfär, andevärlden i Göttagården där Jesus och lärjungen befann sig. Domnade. Och nu är vi inne på natt, nu är det natt. Och det är klart att man gjorde att lärjungarna, det var en atmosfär utav en kamp, det var en kamp i andevärlden. Och Jesus, han ber på nytt inför Fadern: Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig, dock icke. Det fanns ingen tvekan. Jesus skulle gå hela vägen. Och Lukas blev så som tårar. Hans svett blev så som blodsdroppar. Och sen står det att en ängel kom och styrkte honom. Och nu var ju tiden inne. Nu fanns det bara en väg framåt för Jesus. Allt skulle fullbordas. Och så kommer in i Göttagården då. Så kommer en skara med folk. Med Judas i spetsen. Och det var prästerskapets rättstjänare, står det. Och det var romerska vakter. Med Judas i spetsen. Och nu verkställer Judas världens mest spektakulära kyss. Den så kallas Judas kyssen på Jesus. Och nu är Jesus identifierad. Och nu ska han föras bort och förhöras och sen dömas. Man kan få fram här att Jesus, han utsattes för 6 olika förhör. Först var det inför översteprästen Hannas, senior, den äldre. Sen var det inför stora rådet, det andra förhöret. Det tredje förhöret, det var inför översteprästen Kaifas. Det fjärde förhöret, det var inför Judéens landshövding Pilatus. Det femte förhöret, det var inför landsfursten i Galileen Herodes. Och det sjätte förhöret, det var återigen hos Paulus. Och man kan säga att det blev en religiös och en civil rättegång mot Jesus. Prästerna och de äldste och skriftlärde, de representerade det religiösa, andliga Israel. Och Pilatus, Herodes och romarna, de representerade den hedniska världen. Man kan säga att egentligen var alla de här förhören en skenmanöver. Beslutet var redan klart tidigare från prästerskapet. Jesus skulle dö. Allt skulle fullbordas. Så står det att vittnen trädde fram. Och det var falska vittnen. Och det var inga riktiga bevis vad Jesus, att Jesus hade gjort något olagligt. Men Jesus hade ju sagt: jag kan bryta ned Guds tempel och på 3 dagar bygga upp det igen. Och när det kom fram, då står det att översteprästen, då rev han sönder sina kläder. Och domen löd: han hädar och han ska dömas till döden. Och så förs Jesus till Pilatus. Och sen förs han till Herodes, som ställer några hånfulla frågor till Jesus. Och sen skickas han tillbaka igen till Pilatus. Och efter flera förhörsfrågor då från Pilatus sida, så finner Pilatus honom inte skyldig till något brott. Och det står att han tvår sina händer och säger: jag är oskyldig till denne mans blod. Men då finner Pilatus en lösning. Att folket ska få välja mellan Jesus och så befria en fånge, som var tradition att man gjorde vid det här tillfället. Och prästerskapet, de får med sig folket när Pilatus då utropar: se, här är er konung. Men då hörs ropen från folket ekande utanför Pilatus palats: korsfäst honom, korsfäst honom och frige Barabbas. Man kan säga att den världsliga makten tvekade att utföra domen. Men den religiösa makten var enig. Jesus skulle dö och korsfästas. Så ger Pilatus klartecken. Man misshandlar Jesus, trycker ner en krona, en törnekrona på hans huvud. Man slår honom med ett rör. Spottar på honom. Begabbar honom. Och efter det så kommer då den tunga vandringen till Golgata via Dolorosa. Och Jesus, han var så svårt medtagen, vi vet när vi läser evangelierna, att han orkade inte bära korset hela vägen, utan han fick hjälp. Korsfästelsen ansåg då att vara den mest förnedrande, plågsamma och vanärande av alla straffmetoder. Det var såren med inflammation, törsten, blodet som sprängde i huvud och hjärta. Och många som korsfästes, de dog inte förrän efter cirka 24-48 timmar. Alltså en långsam, plågsam död för dem som har blivit korsfästa. Men vi vet att för Jesus så gick det fortare. Efter cirka 6 timmar så utropar Jesus: det är fullbordat. Tänk hörni, Paulus han säger i andra Korintierbrevet 5:21, så säger Paulus: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Syndens förbannelse drabbade Jesus. När Jesus hänger där på korset så öppnar Jesus sin mun vid 7 tillfällen. Det kan vara mer, men när man läser evangeliet här så får man fram det, att det var vid 7 tillfällen som Jesus säger någonting där han hänger på korset. Det första är, då riktar han sig till soldaterna: Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Sen andra gången, då riktar han sig till den ena rövaren, han som var ödmjuk och tittade på Jesus och såg att han var frälsaren, han var oskyldig. Och då säger Jesus den här rövaren: sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Andra tillfället, då ser han den unge Johannes stå vid Jesu moder. Och då säger Jesus till Johannes: se din mor, se din moder. Och till Jesu mor säger han: se din son. Jesu moder Maria fick ta till Johannes som sin son. Fjärde tillfället så riktar Jesu ord sig till Fadern i himmelen: min Gud, varför har du övergivit mig? Femte tillfället så kan man säga att han riktar sig till soldaterna: jag törstar. Jag törstar. Det var ett oerhört lidande att hänga där. Och så ger man honom ättiksvin och fuktar hans läppar. Sjätte tillfället, nu är det inte många minuter kvar, då utropar Jesus: det är fullbordat. Sjunde tillfället, det sista, så utropar Jesus: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Man kan säga i det här ögonblicket, som mänskligt sett så såg det ut att bli den mörkaste dagen i mänsklighetens historia. Hade Satan segrat? Jesus, mästaren som kom med livet, med ljuset, med kärleken, framtidshoppet för varje människa, för mänskligheten. Han var död. Många av hans lärjungar hade flytt av rädsla och hopplöshet. Men snart så skulle allt förvandlas mirakulöst. Och nu var det bråttom. Påsksabbaten var snart inne. Det var en stor helg för judarna. Och ingen fick hänga kvar där efter klockan 18. Då trädde alltså, om vi säger fredagen klockan 18, då trädde sabbaten in och påskhögtiden in. Och Johannes, han skriver, först krossade man då benen på de båda brottslingarna, för nu var det bråttom. Och när de kom till Jesus, då ser de att han redan har varit död. Men för säkerhets skull så sticker man upp ett spjut i sidan, i Jesus sidan, och det står att blod och vatten kom ut. Profeten Jesaja, han säger så här: bland de ogudaktiga fick han sin grav, bland de rika kom han först vid sin död. Så tar man ner Jesu kropp, och då fanns det en rik man där vid namn Josef från Arimatea, en rättfärdig god man som fick tillåtelse då att lägga Jesus i sin nya uthuggna grav. Tre personer, det var Josef från Arimatea, men tre personer till var med när Jesus lades in i graven. Och det var en rådsherre vid namn Nikodemus, som Jesus hade haft kontakt med innan. Sen var det två kvinnor. Det var Maria från Magdala som var omtalad. Och Maria, en annan Maria, var Klopas hustru, står det. Tänk hörni, vilka viktiga vittnen de var, dessa fyra. De såg när de lade in Jesus i graven. Och alla såg att en sten vältrades för ingången till graven. Det var starka vittnen att Jesus blev lagd i graven och att en stor sten vältrades för ingången för att han inte skulle kunna hämtas eller tas ut. Och sen står det att vakter sattes dit och stenen förseglades. Och nu är vi framme vid den tredje dagen, den första veckodagen alltså. Deras måndag, judarnas måndag kan man säga. Den här tredje dagen, den första veckodagen. Jag skulle vilja säga att huvudbudskapet för den här dagen, det är vittnena. De som såg. Vittnena som såg Jesus fysiskt. De talade med honom. De såg hans sår efter korsfästelsen. Vi vet att ingen såg själva uppståndelsen. Det var ingen som såg när Jesus uppstod, lämnade graven. Och det måste han ha gjort tidigt på natten, möjligen, för att det står att det var ju kvinnor som kom till graven, och den första som kom dit, det var den här Maria från Magdala. Och det står att hon kom så tidigt på morgonen, så det var redan mörkt, det var fortfarande mörkt när hon kom dit. Så, men flera kvinnor hade stämt möte vid graven. Och den här Maria från Magdala, det var ju den kvinna som Jesus hade befriat ifrån sju onda andar. Men hon var först på plats. Hon var den första att förmedla att Jesus inte fanns i graven. Och det gjorde hon till Petrus och Johannes. Och Maria från Magdala var också den första som fick se Jesus levande vid graven. Tänk att just denna kvinna, som hade varit en synderska, som Jesus hade upprättat, befriat. Hon var den första som fick se Jesus levande efter uppståndelsen. Det här talar till mig så oerhört starkt detta. Hur Jesus kan förvandla och upprätta en människa och sätta sånt värde på en människa så att just hon fick se Jesus först. De övriga lärjungarna får då höra om det här miraklet. Men Johannes, han skriver så här, att de hade ännu inte förstått skriftens ord att han skulle uppstå ifrån de döda. De kunde ännu inte förstå det, att det var sant. Men Jesus, han uppenbarade sig för dem sen redan samma kväll. Så kom han till dem förhärligad. Han behöver inte gå och öppna någon dörr. Han kommer bara in där till lärjungarna och apostlarna. Och det står att all tvivel försvann. Och då står det att då öppnade Jesus deras sinnen så att de förstod skrifterna. Paulus, han räknar upp i ett tillfälle i första Korinthierbrevet 15 att det var cirka 515 personer som vittnade om att de hade sett Jesus levande, uppstånden. Men det kan ha varit fler. Det var apostlarna. Det var först kvinnorna vid graven som såg Jesus. Det var Petrus och Johannes. Och det var de övriga apostlarna. Och det var församlingsherden Jakob, alltså Jesus bror, som fick se Jesus. Och sen står det att vid ett enda tillfälle så var det 500 bröder som såg Jesus. Det står inte systrar, man skrev ju inte systrar, men på så vis kan det vara ännu fler som hade sett Jesus levande. Och sen säger Paulus till sist, allra sist visar han sig även för mig, säger Paulus. Kärnan i evangeliet, hörrni, det är budskapet om Jesu död, seger och uppståndelse. Det är historiens vattendelar, kan man säga, som förändrade världshistorien för all framtid. Ingen såg ögonblicket, undret, miraklet när Jesus uppväcktes från de döda. Det var ingen som såg. Han uppväcktes av Gud själv, av Herren. Men alla vittnen efteråt bekräftar att de såg Jesus levande. Och det står tydligt i evangelierna. De såg och de trodde. De orden, det är fem ord, de har talat med väldigt starkt. De såg och de trodde. Ja, miljoner av människor, åter miljoner människor, har ju fått uppleva kraften i evangeliet. Vi har fått uppleva frälsningen, vi har fått uppleva uppståndelsekraften. Och vi som är samlade här, vi kan vittna med våra liv. Vi har mött Jesus här inne. Han lever i våra liv. Frälsningen, det är ju en Guds gåva till varje människa. En Guds gåva och ett evigt liv för alla människor. Och en gåva, det måste man så att säga sträcka ut, ta emot. Man kan inte stå där och vara apatisk. Och man vet att det finns en gåva, men så står man apatisk, man tar inte emot gåvan. Detta är allvarligt när människa hör evangeliet om Jesus och vad han gjorde på Golgata. Men man tar inte emot det. Man sträcker inte ut sin hand och tar emot frälsningen i sina liv. Det är oerhört allvarligt. Den människa går evigt förlorad som inte gör detta. Evangelium sprids nu över vår värld i en väldigt stor hastighet. Vi lever ju i en modern tid som det tekniska går framåt. Och evangeliet sprids inte bara genom man till man, utan det sprids genom media, oerhört snabbt, genom tv, radio, genom internet och så vidare. Men också genom stora kampanjer, och vi hör om förkunnare som åker ut till de onådda i många världsdelar. Det finns fortfarande många onådda. Jag har läst siffror på det, men jag kan inte riktigt ihåg. Men det finns fortfarande många, många onådda, och många som inte har hört om Jesus, och många som inte har Bibeln. Men det går fortare än vi tror nu. Varför det? Jo, det är för att Jesus, vi lever i den yttersta tiden, och Jesus kommer snart tillbaka. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och för att man ska bli frälst, då måste man höra evangelium eller läsa evangeliet. Då blir man frälst. Har man aldrig hört om det eller läst om det, så då känner man inte till den här vägen. Hur går det för dem som aldrig hört evangeliet? Ja, jag vill inte göra någon egen tolkning av detta. Det överlämnar jag till Gud. Hur det går för de människorna som aldrig har hört, som går in i evigheten. Men samtidigt så är jag är gripen av detta. Jag vet att Jesus har sagt så här: den som inte känner mig, honom känner inte jag. Om inte Jesus känner oss när vi går in i evigheten, vad händer då? Ja, jag vill inte spekulera, men för att vi ska vara känna frid här inne, att vi har himlen som mål, vi har en plats i himlen, så måste vi leva nära Jesus. Det är räddningen. Leva nära Jesus och tacka honom för frälsningen i våra liv. Då behöver vi inte frukta. Vi behöver inte frukta att Jesus inte känner oss då den dagen. Nej, han tar oss i sin famn. Han tar emot oss. Han känner oss. Och vi får gå in i himlen, i paradisets underbara värld. Johannes, han skriver så här vid ett tillfälle: ljuset från Golgata lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Uppenbarelseboken 1:18. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det här tycker jag är så fantastiskt att läsa. Vilken tröst det är för oss, hörni, att Jesus har tagit nycklarna till döden och helvetet. Så när vi lever nära Jesus, så kommer vi aldrig, han kommer aldrig öppna för oss till avgrunden. Aldrig kommer Jesus göra det, därför han har nycklarna. Han skulle kunna öppna till förtappelsen, men han gör det inte. Aldrig. Aldrig. Men han öppnar porten in i himlen, till Jerusalem. Den porten öppnar han. Hebreerbrevets författare säger: med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade, som blir frälsta. Ta till i de här orden, hörni. Vi har inget att frukta. Lev nära Jesus. Vi är Guds barn. Vi ska höra på en lovsång här. Jag bad Yngve här och ladda ner den. Den är på engelska, men den har talat till mig så mycket. Den handlar om att vi är Guds barn. Och att vi verkligen är det. Att Jesus dog för oss på korset. Who you say I am? Vad säger du att jag är? Jo, jag är Guds barn. Och det är vi för all framtid. Därför att vårt namn är skrivna i livets bok. Tack och lov. Jag är så tacksam att min frälsning den håller. Det jag upplevde som 9-åring, den håller. Ja, jag var ung. Men jag var inte för ung. Men den håller. Den håller in i evigheten. För er också. Det håller in i evigheten. Lämna inte Jesus. Svik inte. Jag vet ni kommer inte att göra det. Vi går in i en tid av mer mörker kanske. I vårt land, i vår värld. Ja, det kommer vi att göra. Det säger det på profetiska ordet. Men lever vi nära Jesus, då lever vi i ljuset. Och mörkret har ingen makt över oss. Det Jesus gjorde på Golgata, han uppstod på tredje dagen. Det är vårt hopp, det är vårt liv. Det är vår frälsning, det är vår räddning. I Jesu namn. Amen.